P1, Sveriges Radio.
Norge håller andan. Kungafamiljen har skyndat till Rikshospitalet och vakar vid kung Haralds sida. Hans tillstånd är väldigt allvarligt enligt hovet.
Varför flög CIAs chef till Moskva? Bilden börjar klarna.
Klimatet också. Hur når man nollutsläpp? Är det någonting företagen kommer lösa eller ska staten kliva in med regler? Det blir debatt om det här.
Kan högre makter hjälpa Liberalerna in i riksdagen?
Vi ber för partiledningen, Liberalerna. Vi ber för kandidaterna som ställer upp på det.
En del liberalväljare har redan gett upp.
Och stor sorg i Dolly Partons hemstad. Vår utsända är där och träffar de som har fått ta del av hennes omfattande välgörenhet.
Och efter 17 om det stora jordskredet i Nepal. Två personer från Sverige uppges saknas.
Det här är Studio 1 med Ylva Lilja och Mattias Rensmo.
Och hälsotillståndet för kung Harald den femte av Norge är nu mycket allvarligt enligt norska hovet.
I 10 dagar sedan den 17 augusti har den 89-årige kungen vårdats på sjukhus, men trots behandlingen så har hälsotillståndet blivit allt sämre.
Norska politiker och biskopar avbryter resor, kronprinsen och drottningen har ställt in alla uppdrag och familjen är samlad på sjukhuset. Norge fruktar nu ett dödsbesked.
Carina Holmberg har vi med oss, vår reporter på plats i Oslo. Vad vet vi om kung Haralds hälsotillstånd?
Ja, de senaste beskeden ifrån sjukhuset skriver NRK om, och det är en överläkare där som säger att vi måste förbereda oss på det värsta, säger han då om kungens hälsotillstånd. Det är alltså väldigt allvarligt just nu, och det är ju också tydligt att det officiella Norge förbereder sig på kungens bortgång, precis som folket. Man beskriver idag att hela Norges befolkning håller andan.
Och norrmannen välfärdar nu till Rikshospitalet och till Kungliga slottet där du är. Hur ser det ut där?
Ja, det är en väldigt speciell känsla måste jag säga. Slottsplatsen här i centrala Oslo fylls av människor. Man sitter i gräset i smågrupper. Man står upp här framför nedanför slottsbalkongen. Det läggs blommor i en lång rad framför slottsentrén. Och det som är så väldigt speciellt är att det är så mycket människor som samlas här, men det är så tyst. Och det är så en andakt på något sätt där man... Och människor då som jag har pratat med här säger att ja, vi kommer hit nu för att visa respekt och vi väntar på det värsta. Vi förstår att det är allvarligt nu, och kung Harald, han beskrivs ju som hela Norges bäste far. På något sätt har ju haft en otroligt stor betydelse för Norge och för kungahuset.
Och vad säger de som du har träffat och pratat med?
Ja, man beskriver just det här, den här betydelsen som kung Harald har. Alltså kungahuset i Norge har ju haft det väldigt slitsamt de senaste åren med skandaler som har staplats på varandra. Det började med prinsessa Märta Louise bröllop som såldes till ett strömningstjänst och det blev en mer eller mindre dokusåpa. Det handlar om kronprinsessan Mette Marits förehavande med i Epstein-affären, och det handlar ju också om hennes son Marius Borg-Höjby som har dömts till fängelse för en lång rad allvarliga brott, och opinionssiffrorna har ju sjunkit kraftigt i när det gäller stödet till kungahuset, men det är egentligen bara kung Harald som då har klarat av att hålla ihop det här, och han har haft en otroligt stor betydelse. Men vi kan väl höra några röster från människor som jag har pratat med, vad de säger.
Det är ju liksom hans hem. Och det är liksom det samlingsstället alla norrmän går till. För liksom att pay respect. Och så vara till sted i en historisk ögonblick.
Det är här för att visa empati, kärlek och tacknämlighet. Vår konge har varit en föregångsfigur i att skapa det samhälle vi har.
Alltså, kungen har ju varit en stor del av norsk historia. Så det är vi som får stötta. För utan han så hade inte Norge varit där vi är nu.
Ja, Carina Holmberg på plats i Oslo. Vad säger de här rösterna om Haralds relation till det norska folket?
Ja, men det visar en sån otrolig stor betydelse kung Harald har haft. Man pratar ju här om kärlek och empati och en sammanhållning och att han har varit den som har hållit ihop nationen, och han är ju otroligt populär. Och det som jag var inne på tidigare då, när kungahuset i Norge verkligen har slitit med där skandalerna har radat upp på varandra, så är det ju på något sätt kung Harald som har räddat upp den här situationen, och folk har tyckt synd om honom som har hamnat i de här problemen. Och det är ju klart att ja, många funderar nog på också vad som ska hända nu med kungahuset, om det nu sen väl kommer ett sorgligt besked, det som många nu förbereder sig på då, med tanke på att kung Harald nu ligger och är väldigt allvarligt sjuk på Rikshospitalet.
Hela Norge håller andan, som du beskrev det. Vi fortsätter följa det här. Carina Holmberg, vår reporter på plats i Oslo.
Nu om att börja klarna varför CIAs chef flög till Moskva i tisdags för ett hemligt möte.
Syftet ska enligt uppgifter till amerikanska tidningen Politico att varna Ryssland från att angripa ett NATO-land.
Och senast CIA-chef gjorde samma sak, det var 2021 när USA varnade Ryssland från att angripa Ukraina.
Hanna Malmodin, Ekots utsända i USA, vad vet vi om det här besöket?
Ja, men det som rapporterats är just att CIA-chefen som heter John Ratcliffe ska åka till Ryssland på ett kort besök för att markera att ett angrepp på till exempel de baltiska staterna skulle få allvarliga konsekvenser, som man skriver. Men han ska också ha försökt få Moskva att minska sitt militära och ekonomiska stöd till Iran och varnat Ryssland för att, citat, överreagera på de hårdare sanktioner som USA sagt att man ska införa mot de länder då som fortsätter handla med Iran, enligt Politico. Och de här uppgifterna, de bygger på anonyma källor, men Politico hänvisar bland annat till en brittisk källa med insyn.
Vilka ska CIA-chefen ha träffat där i Moskva?
Ja, men det mest konkreta namnet som kommit ut är Sergej Naryshkin, som är chef för utrikesunderrättelsetjänsten SVR i Ryssland. Men enligt ryska medier då, så ska han inte ha träffat till exempel Vladimir Putin.
Vet vi någonting om vad president Donald Trump säger om det här besöket?
Men Trump har, precis som Moskva, försökt tona ner det hela, och han har kallat det för ett, citat, och ganska rutinmässigt besök. Och i en radiointervju så sa han också att resan inte gjordes för att det fanns en rädsla för att Ryssland ska attackera NATO-länder, utan för att försöka få slut på kriget i Ukraina.
Vi är också med oss Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Hur tog CIA-chefen emot i Moskva?
Ja, det vet vi ju inte helt, men det är ju ändå så att ryssarna har ju, efter att först inte sagt någonting, ändå pratat om att Naryshkin var där och träffade Ratcliffe, och att de hade saker att prata om, men de har ju inte berättat exakt om detaljerna. Det är ju mer de här läckorna och de här olika källorna i amerikanska medier som vi har att gå på.
Men hur uppseendeväckande är det då att det är liksom chefen för den amerikanska underrättelsetjänsten som man tar emot i Moskva?
Jo, men det är ju uppseendeväckande. De kan ju prata på länk. Men han har ju flugit och landat på Vnukova-flygplatsen och varit på plats och liksom haft hemliga överläggningar. Och det är ju också intressant med tanke på hur illa det gick när William Burns, förre CIA-chefen under Biden, var där 2021 på hösten och varnade Putin då för att anfalla Ukraina, eftersom uppbyggnaden av rysk militär var ju väldigt stark kring den ukrainska gränsen. Han sa, gör det inte. Och Putin hade bara viftat undan det hela. Burns flög hem och sa till Biden, han kommer att göra det. Så att det var ju ingen som lyssnade på CIA-chefen den gången. Och då kan man ju undra om det är så nu. Och Trump brukar ju hävda att han har Putins öra och att han är en annan sorts president. Men det får vi väl se.
Varför är det då inte Trump som åker dit själv?
Alltså, Trump har ju olika sändebud. Den stora frågan här var väl kanske varför det inte var Steven Witkoff eller Jared Kushner, som jag har skött förhandlingarna med med den ryska sidan. Än så länge så verkar ingen, varken Putin eller Trump, vara beredd att liksom lyfta upp frågan till den nivån. Förmodligen för att man är så långt ifrån varandra. Så att det skulle vara meningslöst. Nu har man gjort ett försök i Alaska. Och det ledde ju ingen vart. Så att nu är vi väl inte nära ett sånt möte nu heller då.
Nej. Men varför då i så fall tar Moskva emot CIA-chefen i sitt land?
Alltså det finns ju saker som säkert ryssarna också vill prata om och som de vill diskutera. Och jag tror att Ryssland hela tiden har förhoppningarna om att de kan, så att säga, få amerikanerna mer på deras linje. Vad är det som ska hända kring Ukraina? Hur ska man gå vidare? Vad är en möjlig fred för Kremls del? Och hur kan man få amerikanerna på sin sida? Sen är det ju inte säkert att Ukraina-frågan var det viktigaste för Ratcliffe. De här källorna säger ju inte någonting om betoningen av de olika frågorna. Och det kan ju vara ett Iran som var en större fråga för amerikanerna.
Och det vet vi inte helt enkelt.
Nej, vi vet att den frågan har nämnts som att den var viktig i sammanhanget. Men vi tenderar ju att tänka på NATO, Baltikum, varningar till Ryssland. Men för Vita huset kanske det var, och för Trump-administrationen, kanske Iran-frågan var ännu viktigare.
2021, som du sa, så varnade ju USA och Ryssland att attackera. Då funkar det inte. Hur mycket lyssnar Kreml på USA nu för tiden?
Ja, alltså med tanke på att vi såg då för ett år sedan Alaska-mötet som ju slutade i en väldigt konstig, knapphändig presskonferens och sen inga egentliga följder, så verkar ju det vara väldigt svårt att nå fram med de idéer som Vita huset har lagt fram, att man ska hitta en väg mot en fredsplan och man ska få de båda sidorna att sluta kriga och så. Där är ju inte Ryssland alls. Allting vi hör från Kreml, från Putin, handlar ju bara om att öka takten på krigsmaskineriet, kanske en ny mobilisering, men framförallt nya vapentillverkningar i de ryska fabrikerna. Så att USA verkar ju inte ha nått den delen av den ryska politiken.
Det är ett hemligt möte, men vi vet vi att det har hänt.
Jo, men det måste vi ändå säga, att nu har vi så pass många källor så att ett tag sa ju ryssarna ingenting. Men planet följde ju alla i förväg när alltså, medan det flög. Det var ju så här, det här planet, det är ett amerikanskt regeringsplan, det här är inget vilket plan som helst. Varför har det landat i Moskva? Och därifrån har det ju nystats upp steg för steg. Så att Narysjkin och Ratcliffe har träffats, det tror vi nog har hänt.
Narysjkin och Ratcliffe har träffats, och det finns ju då läckor och källor och olika uppgifter om vad de skulle kunna ha pratat om. Hur mycket kan man lita på läckorna och källorna i det här fallet?
Nej, det kan vi inte lita på. Framförallt så undrar man ju mycket om hur amerikanerna ser på det faktum att Ryssland faktiskt har hjälpt iranierna under det senaste halvåret. Något som Trump ju har viftat undan och sagt, det där är inte viktigt. Men vi har sett att Ryssland har bistått iranierna med teknologi för inte minst drönare. En slags utbyte, eftersom iranierna har hjälpt Ryssland också åt andra hållet. Som ju har påverkat kriget som amerikanerna har fört mot Iran ihop med Israel. Men också med underrättelser, alltså att ryssarna har enligt uppgift hjälpt Iran att hitta mål där iranierna kan slå mot amerikanska mål i Mellanöstern och i Gulfen. Och om det är så att Vita huset börjar tro på, eller kanske hela tiden har trott på det, då kan ju det vara en ganska stor fråga. Det nämndes också Hormuzsundet. Mm. Alltså att Vita huset vill se till att Ryssland faktiskt nu bidrar till att hålla Hormuzsundet öppet. För det är en sån viktig fråga för amerikanerna. Och att det kan ha varit en av de sakerna som var på bordet.
Men för Rysslands del då i så fall, vad har de för intressen i Iran? Vad är liksom varför vill de hjälpa Iran då i så fall?
Alltså de har ju en gammal relation till Iran, ett samarbete som går årtionden tillbaka. Sen har ju iranierna hjälpt Ryssland. Jag menar, när det gick knackigt 2022 i Rysslands storskaliga anfall mot Ukraina, så var det iranierna som började skeppa sina Shahed-drönare, de här kamikaze-drönarna till Ryssland, som de började på hösten 2022 anfalla ukrainska städer med. Och det bidrog ju till att få en helt ny riktning på kriget och en helt ny inriktning för hur Ryssland förde kriget. Men sen är det ju också en... Ryssland och Putin tjänar ju på att det är kaos. Alltså om det är kaos någon annanstans, då kan Ryssland fortsätta det här kriget i Ukraina som har blivit så viktigt för Putin, som han har satsat hela sin politiska existens på egentligen. Så att därför så är liksom Iranfrågan en fråga som de kan använda sig av för sina egna syften.
Men hur viktigt är det då för Ryssland vad USA säger i Iranfrågan?
Det är ju viktigt om USA sätter kraft bakom orden. Men bara då. Alltså USA har ju möjligheter att utöka sanktioner, att införa sekundära sanktioner, alltså sanktioner mot länder som hjälper Ryssland. De skulle ju kunna trycka på mycket hårdare. Och i det läget är det ju, skulle det ju bli väldigt svårt för Ryssland. Men där är vi inte än, och vi har inte sett det hända under hela den tiden som Trump har pratat om att han vill skapa fred i Ukraina.
Men du som ändå har bevakat Ryssland i decennier som journalist, hur tolkar du ett sånt här besök som vi har sett nu med just att CIA-chefen kommer dit till Moskva?
Ja, de verkar ju vilja ha någon slags ny kanal öppen mot Ryssland. Och Radcliffe är ju inte känd för att vara någon, så att säga, Kreml förstå sig på, att han skulle lyssna på dem och deras argument. Tvärtom, han är ju känd som en hök gentemot Ryssland. Så att det är väl en liten fråga om det här är en ny linje eller om det var något tillfälligt inspel.
Fredrik Wadström säger det, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Tack så mycket till dig. Tack också Hanna Malmodin, Sveriges Radios utsända i USA.
Två av de svenska politikerna som har mest makt över klimatpolitiken är ute på debattturné just nu.
Och imorgon så möts ni på en gård utanför Örebro, men redan nu här i Studio 1. Välkomna Per Holmgren, Miljöpartiet, och Emma Wissner, Centerpartiet.
Stort tack.
Tack så mycket.
Båda ni sitter i EU-parlamentets miljö- och klimatutskott.
Om vi börjar med klimatpolitiken, för ni vill båda ha en ambitiös klimatpolitik. Ni är överens om att Sverige och EU snabbt måste sänka sina utsläpp ner till noll. Och den är inte överens om riktigt hur det här ska gå till. Om vi börjar med Emma Wissner här i Stockholm, hur ser du och Centerpartiet framför er att det ska gå till?
Ja, men jag tycker att det finns en spännande skillnad här mellan Centerpartiet och Miljöpartiet. Vi sätter klimatet i första rummet, vi är två gröna partier. Men vi har egentligen två skäl till vad, som jag ser det, varför vår klimatpolitik är annorlunda. Det första är ju det ideologiska, att vi kommer från helt olika ekonomisk-politiska bakgrunder. Synen på teknikoptimism, teknikneutralitet, minskad regelkrångel driver vi Centerpartiet för att göra enkla val i vardagen. Medan Miljöpartiet kommer från ett mer vänsterlutat håll med mer skatteregleringar att styra in människor och företag. Och det andra som jag tycker är en spännande skillnad är den här gröna perfektionismen som jag upplever hos Miljöpartiet. Där man är så rädd att göra fel i klimatomställningen att man lägger begränsningar på vad gäller skogsbruket, gruvor, bioenergi, vattenkraft, kärnkraft, koldioxidinfångning. Man är liksom lite rädd att trampa fel med nya tekniker, och det är att man begränsar möjligheterna i klimatomställningen.
Vad menar du där konkret att man lägger begränsningar?
Ja, det ser vi ofta i lagstiftning, inte minst EU-parlamentet, där man lägger hårda kriterier på för användningen av bioenergi och rester från skogsbruket, vattenkraften, inte minst effektökningar där. Vi i Centerpartiet vill ju se en stor översyn av miljöbalken för att göra det lättare och snabbare för företag att ställa om och investera i sina verksamheter, där Miljöpartiet är betydligt mer försiktiga. Så att vi har en kul dynamik i att vi delar passionen för ämnet, men vi har de här olika utgångspunkterna i hur klimatfrågan ska lösas.
Ska vi höra med Per Holmgren som är med oss från Studio Örebro då, Miljöpartiet, hur ska de här sänkningarna till nollutsläpp gå till enligt dig?
Ja, men skillnaderna som Emma beskriver beror ju i grund och botten på att vi är ett miljöparti. Vi tar också hänsyn till biologisk mångfald, alla ekosystemtjänster, vi vill liksom stå på naturen och miljöns sida. Vi vet att sådana insatser som olika typer av naturrestaurering, satsningar på skogsbruk och jordbruk på ett sådant sätt så att vi lagrar mer kol, kommer vara helt avgörande för att vi ska lyckas med 2-gradersmålet om vi nu ska nå dit. Och vi vet också hur enormt viktigt det är med biologisk mångfald, inte minst i skogen, om vi ska arbeta på allvar med klimatanpassning. Och det är ju kanske framförallt i synen på skogsbruket som vi och Centern står väldigt långt ifrån varandra.
Vad är det Centerpartiet missar där då i så fall, tycker du?
Ja, det är väl en övertro på att vi skulle kunna lösa så mycket av klimatutmaningen genom att driva skogsbruket ännu hårdare. Vi vill också se ett aktivt skogsbruk i Sverige. Vi får ju ibland det kastat på oss att vi skulle vilja lägga en våt filt över hela svenska skogen. Ingenting kunde ju vara mer fel. Vi vill se ett aktivt skogsbruk, men en förskjutning så att vi kommer bort ifrån kalhyggesbruket som norm. Vi vill se olika varianter, en större mångfald på skogsbruket. Vi vill också se mycket, mycket, mycket mer förädling av skogsprodukterna så att vi inte som nu då sitter fast i 3 stora flöden ut från skogen. Virke, jättebra. Men sen är det pappersmassa och biobränsle som kommer ut från skogen. Och de kolatomerna kommer ju tillbaka upp i atmosfären alldeles för snabbt med tanke på att vi är i det enormt allvarliga klimatnödläge som vi är.
Emma Wiesner, skogsbruket måste förändras om vi ska klara klimatet och miljön.
Vi i Centerpartiet vill ju istället se ett mål om ökat tillväxt i skogen och ha ett mer aktivt skogsbruk, för att vi är enormt beroende av fossila bränslen i transportsektorn, i papper, plastprodukter. Papper vill vi ha för att byta ut plastprodukter. Textilier, inte minst, är vi väldigt oljeberoende och då behövs det lösningar. Och det är där jag ser skillnaden mellan Centerpartiet och Miljöpartiets politik. Där Miljöpartiet vill liksom begränsa lösningsförmågan. Man lägger band på skogsbruket. Många av de EU-regleringar som vi har röstat om faktiskt skulle leda till minskat skogsbruk. När vi i Centerpartiet tvärtom vill se fler lösningar som är biobaserade istället för de fossila.
Men vad händer med den biologiska mångfalden då i så fall som Miljöpartiet oroas för?
Ja, men vi tror ju verkligen att det privata skogsägandet, de småskaliga familjeskogsbruken, är rätt väg framåt. Vi tror på äganderätten, att när man äger och förvaltar skog i generationer, då gör man också de smartaste besluten och valen för att skogen ska bli bättre.
Men det finns ju också många stora företag i skogen som äger mycket skog och som de avverkar.
Och vi tror ju då att när det finns höga miljövärden, det är ju någonting som skogsägare ska vara stolta över, och då måste man också få betalt för det om det stoppar en avverkning. Då kan inte staten konfiskera skog så som det faktiskt blir när man lägger en våt filt över avverkningen, utan faktiskt ersätta de skogsägare som gör avsättningar. Så vi tror att det går att kombinera både biologisk mångfald och aktivt klimatarbete. Men där skiljer vi oss från Miljöpartiet.
Per Holmgren, måste man ha bättre ersättningar till skogsägare, eller vad är lösningen där, säger du?
Definitivt, alltså inte minst familjeskogsbruket är småskaliga. Givetvis ska de skogsägarna få riktigt bra betalt för olika typer av ekosystemtjänster, oavsett om vi pratar om biologisk mångfald eller kolinlagring, eller att man väntar med en avverkning 5, 10, 15 år. Det medför i sin tur en viss ökad risk, inte minst nu när klimatet förändras så snabbt. Det blir en ökad risk för skogsbränder, granbarkborre och så vidare. Men gör man ändå den insatsen för klimatet, att man låter träden stå 5, 10, 15 år längre, så bör man få en ersättning för den risken man tar på sig, men också en rejäl ersättning för det kol som då hinner lagras in i skogen under de extra åren.
Just nu diskuteras ju en rad regelförenklingar i EU. Vi är ju inte ensamma här i världen och är beroende av vilka regler och lagar som finns i EU. Och de här regelförenklingarna, det ska ju hjälpa europeiska företag ekonomiskt, eller så förstör unionens klimatarbete. Det här är ju lite beroende på vem man frågar. Regelförenklingarna, är de bra, Emma Wiesner, Centerpartiet?
Ja, vi i Centerpartiet är i grund och botten positiva för regelförenklingar, för det är ju ett annat sätt där vi skiljer oss från Miljöpartiet. Tron på tillväxt, företag, innovationskraft, att vi behöver livskraftiga företag, satsa på jobben för att också öka tillväxten så vi får igång de här smarta lösningarna. Så att jag är i grund och botten för regelförenklingar. Vi i Centerpartiet vill också se en översyn av miljöbalken, att förenkla regelverket för att enklare kunna investera och snabbare få igång de smarta, klimatsmarta lösningarna.
Vad är det som förenklas då för de som inte har hängt med i det och
lyssnar. Ja, problemet på EU-nivå just nu är att det är faktiskt rena ambitionssänkningar som är förklädda till regelförenklingar. Och det är att man måste hålla tungan rätt i mun här. Bland annat EUs utsläppshandel så säger man nu att det här ska vara regelförenklat och det är bra för företagen. Men man ökar utsläppen med 2 gigaton och nästan liksom fördubblar mängden utsläpp som behålls i systemet. Så att man, det är mycket som sker nu på EU-nivå. Där delar ju Centerpartiet och Miljöpartiet ingångar att vi ska inte sminka regelförenklingar i ambitionssänkningar. Man kan inte dölja ambitionsneddragningar bakom regelförenklingar.
Herr Holmgren, Miljöpartiet, regelförenklingarna i EU, är de bra?
Nej, men mycket av det som Emma lyfter nu håller ju vi med om, och det är också ett bevis på att vi förhoppningsvis skulle kunna samarbeta kring de här frågorna om vi efter valet hamnar i en sån situation. Jag har själv varit egenföretagare och vet att det ibland blir för mycket regelkrångel, administration just för de riktigt små företagen, inte minst många av Europas riktigt småskaliga bönder. Vi måste se till att det blir enklare för dem. Men precis som Emma säger, det är i Europaparlamentet framförallt Moderaterna och deras kollegor i den gruppen som har drivit på för någonting som de kallar för förenklingar, men som i själva verket är nya kryphål, försvagningar, förseningar, och som gör att vi under den här mandatperioden har backat ganska rejält i våra klimatambitioner. Och i den gruppen ingår ju också Kristdemokraterna, så det kan ju göra mig väldigt orolig just nu när det gäller klimatambitioner, att vi hör att Centerpartiet mycket väl kan tänka sig samarbeta med Kristdemokraterna efter valet. Ett parti som för mig och många i klimat- och miljörörelsen verkligen personifierar sänkta klimatambitioner.
Nu är inte de här, men Emma Wiesner, det här att samarbeta med Kristdemokraterna efter valet, kommer det funka bra eller vad tror du?
Ja, men Centerpartiet har en lång historia av att samarbeta med både kristdemokrater och miljöpartister. Och både Centerpartiet och Miljöpartiet vill ju verkligen ta ansvar för klimat och miljö. Så att även om jag och Per tycker olika och ger oss ut på debattturné för att debattera mot varandra, så har vi två partier som är vana att ta ansvar för klimat och miljö. Haft miljö- och klimatministerposter bland annat. Så det är där vi delar samma utgångspunkt.
Per Holmgren med oss från Örebro i alla fall, Miljöpartiet. Ni har ju väldigt olika syn på skog. Om ni och Centerpartiet ska komma överens i regeringen, hur kommer det gå?
Jag tror faktiskt att vi skulle kunna göra det. Vi pratar trots allt om en mandatperiod på 4 år framåt. Jag tror vi kan sätta oss ner med både små skogsägare och delar av skogsindustrin i alla fall. Och för man en konstruktiv dialog, ser man till att Sveaskog får ett annat uppdrag än vad de har idag, så kan vi också få fram fler experter, rådgivare i Sverige när det gäller att förvalta och bruka skogen på ett annat sätt än den norm som vi sitter fast i idag. Att det är verkligen trakthyggesbruket, kalhyggen, som har blivit norm. Och då får skogsägarna lära sig att det är så man måste göra för att tjäna pengar. Jag tror vi kan hitta smartare sätt att bruka vår skog.
Men visar då, vem av er ska ge er i den här förhandlingen i så fall om ni ska komma överens?
Ja, vi i Centerpartiet har ju inga planer på att överge Sveriges skogsägare eller att vika oss om skogen. Men ur ett större perspektiv, om man ser vad den här regeringen har gjort med ökade utsläpp, sumpade klimatmål.
Jo, men just med Miljöpartiet som ju inte har samma syn som på skogen som ni har.
Ja, då tror jag att det blir intensiva förhandlingar efter valet, men Centerpartiet kommer alltid stå på skogsägarnas och familjeskogsbrukets sida.
Säger Emma Wiesner, Centerpartiet, Per Holmgren, Miljöpartiet. Tack till er båda, EU-parlamentariker är ni.
En uppdatering från Norge också. Kung Harald där ligger på sjukhus. Familjen har ju samlats där under dagen. Nu rapporterar NRK att flera av kungafamiljen, bland annat kronprinsparet, har lämnat sjukhuset där. Vi har inte mer information om kungens hälsa i detta nu.
Och ni lyssnar till Studio 1 i P1, producent idag Mårten Ferlin, tekniker Luna Kasai och sändningskoordinator är Anna Björk.
Och nu ska det handla om mer politik, men om Liberalerna som ligger illa till i opinionsmätningarna. Efter mer än 100 år i den svenska riksdagen så riskerar partiet nu på allvar att åka ur. Och nu kämpar medlemmarna för att förhindra det.
Vi ber för partiledningen Liberalerna. Vi ber för kandidaterna som ställer upp på det.
Valdagen närmar sig och det är mycket som står på spel.
Nu lägger vi den här valrörelsens fortsättning i dina händer.
I Vårgårda i Västergötland laddar föreningen Kristna Liberaler inför kvällens möte. Ett 30-tal medlemmar som dricker kaffe, äter ostsmörgås och pratar politik.
På riksnivå så är det ju lite dystert, men det finns ju ingen annan väg att göra där på än att kämpa på. Och det finns ju ändå förhoppningar. Jag som alla andra jobbar ju på så gott vi kan.
Anders Kastberger har varit med i många år. Suttit i riksdagen och i kommunfullmäktige i Trollhättan. Mycket skulle gå förlorat om vi åker ur, säger han.
Speciellt rösten för skolan skulle försvinna. Likaså en gammal paradhäst för oss är ju biståndet. Att minska på biståndet när världen ser ut som den gör, det tycker vi liberalerna är fel. Det skulle tystna ett antal argument för ett bättre samhälle om vi ramlade ur. Och det är det som styr att jag engagerar mig och vill att vi ska vara kvar.
Den allmänna rösträtten, pappamånaden, EU och NATO-medlemskapen. Andra frågor där liberalerna har varit drivande. Och en röst på liberalerna är nödvändig, säger Annika Karp från Falköping, om regeringen ska sitta kvar.
För att vi ska ha en fortsatt borgerlig regering där liberalerna är med och styr och ställer, där vi också får gehör för de frågor som vi driver.
Kvällens huvudnummer är utfrågningen av partiledare Simona Moamsson i Ekumeniakyrkan i Vårgårda. Men först besöker hon partivännerna.
Vad duktig du var igår kväll.
Tack snälla.
Helt underbart.
Tack snälla.
Att jag sa det för flera år sedan att du är duktigare än Cecilia Malmström någonsin var.
Va? Det där?
Var inte det härligt?
Och så delar Moamsson ut ett pris till den mångårige medlemmen Bengt Faleskog från Jönköping. Denna dag med på telefon.
Jag har fått äran idag att få dela ut Karl Staaf-planketten i brons till dig.
Och jag är så stolt över det.
Ja, och det.
Jag spelar för livet med bultande hjärta och själen är brett fylld av glädje och sorg.
Tack för utfrågning i den stora hallen i Vårgårda. Simona Moamsson får frågor om hur det är att ändra sig.
Vi vill att politiker ska vara nyfikna, vilja ändra sig. Samtidigt, när politiker väl ändrar sig, då kommer liksom följdfrågan. Ja, men går det verkligen att lita på den här politiken? Har den här personen verkligen någon moral?
Agneta Svensson, kommunpolitiker från Nässjö, är en av de 900 åhörarna.
Det har varit tufft. Det har varit tuffa beslut som har fattats i partiet. Som har gjort att jag har funderat både en och två gånger. Men jag har kommit fram till slutsatsen att det är bättre att vara kvar och försöka påverka på det sättet jag kan.
Agneta Svensson var själv emot Liberalernas samarbete med Sverigedemokraterna, men är fortfarande medlem.
Det är lite det här, och inte ge upp. Man kastar inte in handduken så fort det går emot den, utan man försöker jobba där man står och påverka.
Hej, information om Liberalt initiativ. Hej, lite information om Liberalt initiativ.
Vid centralstationen i Uppsala träffar jag liberaler som gjort ett annat val och startat ett nytt parti.
Socialliberalt parti som står upp för socialliberala värderingar och är ett tydligt mittenparti. Sen handlar det ju väldigt mycket om att vi är tydliga med att vi inte samarbetar med ytterkantspartierna.
Malin Sjöberg Högrell var tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund. Hon var emot samarbetet med SD, lämnade Liberalerna i våras och är nu ordförande i det nya partiet Liberalt initiativ som ställer upp lokalt i Uppsala.
Jag tror Liberalerna kommer att åka ur riksdagen. Det är sorgligt, det är ont i hjärtat att se att ett sånt parti med lång tradition är på väg att åka ur riksdagen. Men samtidigt när man inte får stödet av väljarna när man gör den här högersvängen och blir mer av ett konservativt parti, och det stöttar ju inte väljarna.
Svante Forslund, aktiv i Enköping, ger inte heller sitt gamla parti något större hopp.
Ja, det är en sorg alltså, för det är liksom. Men som man bäddar får man ligga, brukar man säga. Men utan att vara allt för hård i det. Men liberalismen lever vidare.
För Harald Nordlund var det Simona Moamsons kram med Jimmy Åkesson som blev droppen.
Ja, det var ju då som jag insåg att nu är det kört för min del efter 60 års medlemskap. Det gjorde ont, men det var nödvändigt.
Är du med i någon hjälporganisation?
Jag har faktiskt under hela mitt politiska engagemang haft de internationella frågorna väldigt nära hjärtat.
Men i Vårgårda fortsätter kampen för att Liberalerna ska bli kvar i riksdagen. Thomas Marmefelt från Skövde tycker inte att man ska ge kramen för stor betydelse.
om man ser henne lite mer, för är hon väldigt så här social och öppen och kramar. Hon har till och med kramat mig, så att det, ja, man ska inte hänga upp sig allt för mycket på det.
Men opinionsmätningarna ger inte mycket hopp. Och så varnar Jimmy Åkesson i SVT för att stödrösta på Liberalerna.
Är det 10 dagar kvar till valet och de inte har nått upp till 3,5% i mätningarna, då är det i alla fall min uppfattning att då bör alla blågula välja att rösta på något av de andra partierna i det här blocket.
Kramen mellan Åkesson och Mohamsson känns långt borta.
Vi är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet. Det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med.
I mer än 100 år har Liberalerna funnits i den svenska riksdagen. Varit med i flera olika regeringar. Nu kan den tiden gå mot sitt slut. Men än finns hoppet kvar hos Agneta Svensson från Nässjö.
Sista ordet är inte sagt ännu. Simona gjorde väldigt bra ifrån sig igår. Kanske att hon fick en och annan att fundera en gång. Kanske att Liberalerna kan vara ett parti för mig. För det är ju ändå stor procent som inte har bestämt sig. Vi får se.
Pontus Mattsson, Ekot.
My Tennessee Mountain Home med Dolly Parton, och vi ska just till Tennessee, närmare bestämt Sevierville där hon växte upp.
Och i närheten där ligger också Dollywood, en slags nöjespark som speglar hennes liv och karriär. Dolly Parton dog i tisdags efter en kort tids cancersjukdom.
Och i Sevierville finns Sveriges Radios utsände Martin Svenningsen. Hur är stämningen där?
Den är stilla och lugn får man säga, men det är en stadig ström av människor som kommer att lägga blommor vid den staty av Dolly Parton som är precis mitt i stan vid stadshuset. Och högarna växer med blommor och med ballonger, och samtidigt tar man bort lite av det och så åker de blommorna vidare till barnhem och till sjukhus och så vidare för att komma till glädje för andra.
Och det är ju många där som sagt som du beskriver. Vad säger de som du pratat med?
Alltså det här är ju en person som nog i större utsträckning än vad vi förstår hemma i Sverige har haft en enorm påverkan, framför allt på den här regionen. Det här var ju en fattig region från början, och med hjälp av henne har de byggt upp. Men hon hade ju också mycket välgörande ändamål och hade väldigt mycket personlig kontakt med flera människor här. Så hon har betytt jättemycket för de här, USA generellt, men i synnerhet den här delen av USA.
Du har ju pratat med några besökare där. Vi kan höra en av dem som har en väldigt personlig berättelse om Dolly Parton.
Very emotional.
Man, I can't even talk right now.
This woman has done a lot for her community. And I was one of the ones she was helping.
And which way was she helping you?
Through the fire.
Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything, and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
It must have been amazing.
It was absolutely amazing. This woman has done so much for her community. She will always be in our hearts. Always.
Back in Sweden, we consider her like a uniting force in US. Do you agree on that?
Yes, I agree 100%.
She's big everywhere. She touch everybody.
You'll never find anybody else like her.
Ja, vi hör det känslosamt, svårt att hitta orden där. De säger att Dolly Parton gjort mycket för samhället, att kvinnan där fick hjälp av Dolly Parton när kvinnan förlorade allt i en brand 2016. De beskrev Dolly Parton som någon som berör alla, att hon alltid kommer att vara i deras hjärtan.
Och Martin Svenningsen på plats där. Dolly Parton, hon har använt mycket av sina pengar för att finansiera välgörenhet, just inte minst för hennes hembygd då. Vad är det hon har gjort?
Ja, men det vi hörde Twelny prata om här, det var ju en stor brand 2016. Så många, många hem förstördes, och då ordnade hon raskt en insamling och skänkte av sina egna pengar för att hjälpa de här människorna att bygga upp sina liv. Men hon har också varit inblandad i mycket donerat till barnsjukhus, till äldreboenden och liknande. Så att hon har är lika mycket, tror jag, en filantrop som en musiker för människorna här.
Det handlar ju också mycket om insatser för läsning och utbildning. Vad har det fått för effekter?
Ja, alltså, man måste ha lite koll då på bakgrunden. Hon växte upp då tillsammans med 11 syskon, och var 12 barn. Och hennes pappa var analfabet. Så att han kunde inte läsa, och det här blev väldigt viktigt för Dolly Parton att på något sätt hjälpa till med det. Så hon startade något som hon kallar för The Imaginary Library, som hjälper hundratusentals barn. De skickar böcker, man kan prenumerera, hon bidrar till det. Och speciellt för de som grupper som kanske inte har så mycket böcker eller tillgång till pengar att köpa böcker, de stöttar hon, och det har hon ju fått stor uppmärksamhet för i hela USA.
Och där i närheten finns ju temaparken Dollywood som hon grundade. Varför gjorde hon det?
Ja, hon, om man ska gå längre tillbaka, så fanns den innan och var en ganska nedgången historia som hade stängt. Men sen så bestämde sig Dolly Parton för att hjälpa till att starta den. Hon ägde, när hon dog, 50% av den här parken. Och med hjälp av hennes namn, hennes pengar, så har man fått det att bli en stor, en attraktion dit folk faktiskt från hela USA kommer, här uppe i Smoky Mountains, som dessutom har en stor nationalpark. Så det är väldigt vackra omgivningar, och då ligger den här temaparken mitt i detta. Och skapar massor med arbetstillfällen för folk runt omkring här, så den betyder jättemycket numera.
För idag så ses ju Dolly som den största countrystjärnan, men hennes första skivbolag ville inte ens att hon skulle syssla med country alls. Vad hände där?
Ja, men hon kom ju från en gospelvärld. Hon började ju sjunga liksom redan som 10-åring, så hon har en 70-årig karriär hade hon bakom sig. De tyckte inte att hennes röst var country. De tyckte på 60-talet, hennes skivbolag, där att nej, men du bör göra pop. Den tidens pop, det tyckte de passade henne. Hon stod på sig och fortsatte göra country, för att det här var en person som inte gav sig när hon gett sig 17 på någonting. Och sen så fortsatte det ju vidare sen till annat, till med rock. Hon blev ju faktiskt invald i Rock and Roll Hall of Fame 2022. Så att hon har spänt över otrolig bredd.
Men var det en omedelbar succé när hon väl fick sjunga country?
Ja, det gick ju väldigt bra från början, får man ju säga, för att hon hade ju ganska raskt några stora hitlåtar, och sen har det rullat på det. Sen får vi inte glömma, hon ligger bakom ungefär 3000 låtar, och det är mångt ifrån alla som hon har sjungit in själv. Så att hon är inte bara en artist som sjöng själv, utan hon var en producent och en låtmakare som har bidragit till enormt många artister runt om. Men countryn, det tror jag ändå var hennes, så att säga, hemmarena. Det var där hon kände sig trygg, och det har hon pratat om i flera intervjuer som jag hört, att det var liksom där hörde hon hemma.
Tack så mycket, säger vi till Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsända på plats, alltså i Dolly Partons hemstad. Love is like a butterfly, as soft and gentle as a sigh. The multicolored moods of love like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle.
Dolly Parton här i Studio 1, ett program som fortsätter efter 16:45 Ekot.
Ska vi säga att det var Love is like a butterfly vi hörde där med Dolly Parton. Efter 17:00 så handlar det bland annat om det här stora jordskredet i Himalaya. Det är ju fortfarande tusentals personer som saknas, och svenskar, eller personer från Sverige i alla fall, sägs ska vara några av dem.
Tung stämning i Norge idag efter beskedet att kung Haralds hälsa försämrats, hör vår reporter på plats utanför slottet i Oslo. Räddningsarbetet för att hitta överlevande efter jordskredet i Nepal fortsätter, och så har en tonårspojke häktats efter skoldådet i Fagersta. Det är delar av innehållet i Ekot 16:45 i Ekot-studion, Carina Segura Morberg. Men vi börjar i Norge, där den norska kungafamiljen under dagen har samlats på sjukhuset efter beskedet att kung Haralds hälsa har försämrats kraftigt. Den 89-årige kungen har ju de senaste veckorna behandlats för en form av blodbrist. Vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats utanför slottet i Oslo. Hur är stämningen där?
Ja, raden av blommor växer framför entrén till slottet, och en stor mängd människor samlas här nu på slottsplatsen. Men det är en väldigt speciell stämning. Man tänker den här slottsplatsen som kokade och sprudlande under sommarens fotbolls-VM. Idag är det alldeles tyst. Människor sitter i smågrupper, står tysta med lite böjda huvuden, pratar väldigt lågmält och man blir väldigt fascinerad över att det kan vara så tyst fastän det är så väldigt mycket människor som är samlade här. Och det är tydligt den här beskrivningen att Norge håller andan inför beskedet hur det är hälsotillståndet är med kung Harald.
Ja, vad vet vi om läget för kungen?
Ja, det är ju ett väldigt allvarligt läge och beskedet ifrån läkarna på Rikshospitalet där kung Harald vårdas är ju att Norge måste förbereda sig på det värsta. Och det är ju väldigt tydligt att också det officiella Norge förbereder sig på ett dödsbud. Det är statsminister Jonas Gahr Støre har ställt in resor liksom Stortingets talman och många andra i det officiella Norge som har då återvänt till Oslo. Och under dagen så har hela kungafamiljen varit samlade på Rikshospitalet. Senaste beskeden är nu precis strax efter 4 är att kungafamiljen har lämnat sjukhuset. Det finns dock inga besked om vad det egentligen betyder eller tyder på.
Hur populär är kung Harald bland norrmännen skulle du säga, Carina?
Ja, men kung Harald, han beskrivs ju som hela Norges bäste far eller farfar. Han är väldigt, väldigt populär, en enande kraft. Och när kungahuset i Norge i stort de senaste åren har slitit med en lång rad skandaler och populariteten har sjunkit så har ändå stödet för kung Harald hela tiden stått starkt. Och vi kan väl höra vad några människor säger som jag pratade med tidigare här på slottsplatsen.
Jag heter Felix Snoghøy. Nei, det er for å samle oss for å vise støtte til kongen og det han går gjennom nå. Og vi vet jo at han har vært ganske syk de siste ukene og månedene, så vi vet aldri når den siste stund kommer. Men da vil vi få være til stede og være til støtte for å vise alt han har gjort for oss.
Hvorfor kjennes det viktig å være her og vise sin respekt?
Nei, altså, kongen har jo vært en stor del av norsk historie, og han har gjort masse for Norge under de krigene som har vært nå, og de fra han var ung. Så det er vi som får støtte da, for uten han så hadde ikke Norge vært der vi er nå.
Hei, jeg heter Siri Helene Müller. Fordi det var det eneste naturlige stedet for å være for meg i dag. Fordi kongen vår er i ferd med å dø, og han er en helt fantastisk person, fantastisk mann, fantastisk konge. Så da er jeg her for å vise empati, kjærlighet og takknemlighet til kongen vår.
Och det är väldigt många människor som har samlats här nu.
Ja, det är väldigt fint. Det visar samhåll som nettopp vår konge har varit en föregångsfigur i att skapa det samhållet vi har. Så det är vi väldigt tacknämliga för. Och det är hans sympati, kärlek, omtanke genspeglar sig nå i att så många mötes här och vi visar han det samma tillbaka.
Det sa några oslobor som var på plats utanför slottet och som vår utsända i Oslo, Carina Holmberg, pratat med tidigare idag. Nu om jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet igår, där över 1300 människor saknas och minst 300 har omkommit. Samtidigt försvåras räddningsinsatserna bland annat av att vägarna är förstörda.
En äldre man på ett sjukhus i närheten av katastrofområdet i Nepal berättar för nyhetsbyrån Reuters hur han klarade sig medan hans fru begravdes under massorna som drogs med av störtfloden som rasade ner från höjderna i Himalaya. Mannen räddades av en helikopter efter 5 timmar, berättar han. Räddningsarbetet efter störtfloden bedöms bli både svårt och långdraget och när timmarna går minskar sannolikheten att hitta överlevande. Byar och små städer i dalgången där störtfloden drog fram har helt jämnats med marken. Den nepalesiska sidan är värst drabbad och den viktiga stora vägen mellan gränsen till Tibet och Nepals huvudstad Kathmandu rapporteras vara helt förstörd och myndigheterna har stängt av möjligheten att ta sig till katastrofområdena. Många av de över 1000 människor som fortfarande saknas är turister. I stor utsträckning människor som var ute på pilgrimsvandring från Nepal in till heliga platser i Tibet. En man som arbetar på en researrangör i Kathmandu säger till Ekot att flera av hans klienter som rest in i Tibet inte går att få tag på och att han inte vet om de är i säkerhet. Moa Kärnstrand, Peking.
Och med nu i studion finns vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Naila, vad är det senaste kring den här katastrofen?
Ja, det som har hänt under dagen det är att dödstalen har stigit snabbt och rätt så kraftigt får man säga. Senaste siffrorna är att 359 döda kroppar har hittats i Nepal och Kina står fast vid sina tre. Och sen som vi har hört här precis så saknas 1300 personer. Många av dem är turister, utländska turister. Ungefär men 290 är från Indien och sen så finns det också människor från ja, många andra västerländska länder och från Asien.
Vi hörde ju här om att räddningsarbetet är svårt. Hur går det kring det?
Ja, men Nepals armé har ändå lyckats rädda 350 personer idag. Mycket med hjälp av helikoptrar och en del av dem också varit utländska medborgare. Och man har satt in en stora styrkor, det är över 9000 personer, polis och armé helt enkelt olika tjänstemän som är mobiliserade för att leta och som åker ut med helikoptrar och lämnar förnödenheter och sen så hämtar dem. Och man har också sett på sina ställen att man har börjat röja upp med bulldozer och så, all den här leran som ligger.
Många av de som saknas är ju utländska turister, bland annat finns ju personer från Sverige. Vad vet vi om dem?
Ja, det ska handla om två personer, en svensk medborgare och en utländsk medborgare men bosatt i Sverige och de kommer från Mellansverige. Det är det vi vet.
Tack så mycket Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Så gäller det den dramatiska skolattacken i Fagersta i fredags. En tonårskille har idag häktats, misstänkt för inblandning i dådet.
I helgen häktades 18-årige Liam Nebel misstänkt för skoldådet i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Som en del i utredningen genomförde polisen sent i söndags en insats i ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Sveriges Radio ska polis ha tagit sig in i en lägenhet bland annat via balkongen och en 16-årig kille kunde gripas.
Han häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden här i Västmanlands tingsrätt nu vid 16:30. Han misstänks för medhjälp till mordet på skolan i Fagersta i fredags och medhjälp till mordförsöken. Enligt polisen har han inte varit på plats i Fagersta vid tiden för skoldådet utan han har hjälpt till på andra sätt. Enligt åklagaren är brottstiden från den 1 maj i år fram till dådet skedde.
Det är oklart hur 16-åringen ställer sig till anklagelserna, men hans advokat Ville Edström sa under häktningsförhandlingen att hans klient bestrider häktningen.
Åklagarens häktningsyrkande bestrids. Min huvudman bestrider att det föreligger sannolika skäl om den påstådda brottsligheten.
Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu två misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna enligt uppgift till P4 Stockholm.
Reportrar Andreas Eriksson och Simon Andrén. I Tyskland dödades två personer idag vid en skola söder om Berlin i staden Gossen-Neuzittau. Enligt flera tyska medier handlar det om en 18-årig kvinna och en 30-årig man. Den misstänkte gärningsmannen ska ha gripits och är enligt uppgifter till media tidigare pojkvän till den mördade kvinnan. Här hemma har nu totalt 35 personer smittats efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering. 29 av dem smittades under festivalen medan resterande 6 smittats av någon som varit där. Majoriteten av de smittade är barn i skolåldern och unga vuxna och de flesta insjuknade har varit ovaccinerade. Svensk politik nu. Regeringen träffades idag traditionsenligt på Harpsund i Sörmland. Och vid en pressträff efteråt målade finansminister Elisabeth Svantesson upp en positiv bild av läget i svensk ekonomi.
Svensk ekonomi ser ju verkligen en ljusning nu, äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg. Vi ser också att det ljusnar för svensk ekonomi i sin helhet.
Ja, svenskarnas plånböcker är faktiskt tjockare än många kanske tror efter åratal av prischock och inflation som knaprat upp reallönerna, enligt finansministern. Nu ljusnar det för Sverige, enligt henne. Sveriges ekonomi växer till och med fortare än vid regeringens förra prognos för några månader sedan. BNP ska öka med 2,5% nästa år, en ganska hög siffra jämfört med många andra EU-länder, och lika mycket nästa år. Arbetslösheten minskar en aning, från höga 8,8% ner till 8,5% i år och strax under 8% nästa år, enligt de här prognoserna. Ändå är det kanske en del löntagare som inte har uppfattat det så, det håller finansministern med om.
Det är absolut många som känner så. Det vi ser är ändå att väldigt många svenskar nu vågar handla igen, vågar liksom investera, vågar tänka framåt. Men det har varit tuffa år. Och det jag kan lova är att jag vill fortsätta underlätta för människor, stärka deras plånböcker. Speciellt om man arbetar så ska ansträngning löna sig.
Och så här säger finansminister Elisabeth Svantesson om tiden efter valet om regeringen vinner.
Då kommer vi fortsätta det vi har börjat med, nämligen att bygga Sverige både rikare och starkare. Fortsätta att se till att människor får behålla mer av sin lön till exempel i plånboken. Fortsätta stärka svenska företag så att de kan växa och ännu fler investeringar sker här. Helt enkelt göra tillväxten både på mikro, alltså på personers nivå, men också på i landets nivå såklart blir bättre.
Sa finansminister Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fridén. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, det rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelser begångna av bosnien-serbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massakern som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladic hälsa har sviktat de senaste åren, och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
Och tidigare i sändningen så har vi rapporterat om den norske kung Haralds hälsa. Det norska hovet säger i ett pressmeddelande att kung Haralds tillstånd är oförändrat. Så vädret, ikväll blir det klart på många håll, men i natt bildas på en del håll dis eller dimma. Imorgon blir det till en början dimma på en del håll, det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde som rör sig in över västkusten drar under eftermiddagen och kvällen vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt mellan 17 och 22 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Masse Benners.
Det här är P1, Sveriges Radio.
Klockan har slagit 5, det här är studiets andra timme.
Över 1000 personer saknas fortfarande efter naturkatastrofen i Nepal och Tibet, bland annat då 2 personer från Sverige.
Varför kollapsade glaciären som utlöste en enorm flodvåg, och hur går det där till?
Och det har kallats för ett AI-uppror, motståndet i USA som nu växer mot den snabba utbyggnaden av datacenter.
Och så om vansinnesfärder i Irland och England med flera omkomna.
Det är unga män som filmar när de kör åt fel håll på motorvägar, och sen så filmar man polisjaktare.
Välkomna att lyssna på Studio 1, Mattias Rensmo och Ylva Lilja i studion.
Ja, över 1000 personer saknas efter det stora jordskredet i Nepal och Tibet, där sökarbetet pågår för fullt efter överlevande.
Naila Salim, Sydasien-korrespondent, vad är det senaste vi vet?
Ja, men det som har hänt under dagen är att dödstalen har stigit rätt så snabbt helt enkelt. Och det var väl rätt så väntat när man har kunnat bege sig in i de mest drabbade områdena. Så nu så ligger siffran på 359 döda hittade i Nepal och fortfarande tre i Kina. Men den siffran tror jag att den kommer att öka såklart eftersom det var många där vid den kinesiska gränsstationen som såg ut att ha kunnat rökat väldigt illa ut. Och sen har vi då som ni har sagt ungefär 1300 eller tusental fortfarande saknade varav många är utländska turister. Och sen är ju då det här räddningsarbetet igång. Det är över 9000 personal helt enkelt som är ute.
Och vid lunchtid här i Sverige så uppgav ju nepalesiska myndigheter att två av de saknade är från Sverige. Vet du något mer om det?
Ja, men det stämmer. Det ska handla om en svensk medborgare och en person som är utländsk medborgare men bosatt i Sverige och de kommer någonstans från Mellansverige. Det är vad vi kan säga i nuläget.
För vi har sett de här filmerna på hur det bara kommer, jag vet inte hur man ska beskriva det, är en lavin av lera.
Ja, lervälling, stört flod, apokalyps nästan.
Ja, det ser apokalyptiskt ut. Ja. Chansen för överlevande, att hitta överlevande, vad kan man säga om det?
Ja, alltså Nepals armé har idag kunnat rädda ungefär 350 personer, varav också en del var utländska medborgare. Och en del av dem hittade man i närheten av någon slags byggnad eller absolut i närheten av de här kraftstationerna som också förstördes av vattenkraftstationerna. Så ifall man har lyckats söka skydd i en byggnad som inte fullkomligt kollapsade, ja. Men Kina har gått ut med att där uppe kring gränsstationen så beräknar man att liksom slammet är 1,5 meter djupt. Det är ju svårt att överleva och de personer som har räddats och liksom, som har lyckats springa uppåt, de säger att nej, men alltså det är en begravning där nere. Det är otroligt svårt. Så man ska ha en enorm tur.
Otroligt obehagligt och starka bilder har vi ju kunnat se på det. Vi ska också ha med oss Jenny Adhikari, reseledare i Nepal. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
När Ekot pratade med dig igår, då var du i Kina. Men nu har du återvänt till Nepals huvudstad Kathmandu. Hur är läget där?
I Kathmandu så är det egentligen inte någonting ovanligt. Vi har hört helikoptrar åka fram och tillbaka idag under dagen. Men i övrigt så är inte situationen påverkad i Kathmandu.
Du har varit i kontakt med människor som bor i de krisdrabbade områdena. Vad säger de?
Ja, det har jag. Och jag pratade med, jag fick precis kontakt faktiskt för en stund sedan med några som är i närheten av de värst drabbade områdena, inte i dem. Då. Och de sa att internet börjar komma tillbaka, även om det är svajigt. Man börjar kunna få tillbaka lite nätverk och sådär på mobilen. De säger att de tror att det finns mycket folk kvar i ute i skogen och sådär som väntar på att bli evakuerade och som behöver hjälp. Men de tror att det kommer att man kommer att kunna hitta fler. Då. Och, men sen är det ju många som de säger att de har förlorat många av sina släktingar och så som de vet att det är kört i stort sett. Då, med tanke på vart de befann sig när den här översvämningen kom.
Vad berättar de för dig om förödelsen där efter den här stora jordskredet?
Ja, än så länge så vet ju inte. Alltså det är väldigt svårt att se omfattningen av hur det är och hur det ser ut. De ser ju det som är kring dem. Jag har pratat med någon som bor ganska långt ner från gränsen, flera mil nedanför. Och de bor så att de har två stycken hängbroar i metall, då, starka hängbroar över floden för att kunna ta sig någonstans. Och de här två hängbroarna är helt bortspolade och även vägen så att de kan inte ta sig någonstans trots att de bor så långt ner. Så att det är fruktansvärd förödelse.
Det här området är ju ett populärt resmål och du håller ju regelbundet i vandringar där. Hur skulle du beskriva den här platsen?
Det är en fantastiskt vacker plats med floden och så här som har varit en tillgång för dem och tjäna sitt levebröd på turismen. Och den här platsen är, det människor som bor här är fantastiskt trevliga och snälla och lever ett väldigt traditionellt liv. Vi brukar säga att vandringar här omkring är kulturvandringar, brukar vi säga då, att man ser mycket av vardagsliv och hur människor traditionellt lever sina liv. Så det är en fantastisk plats med fin, vackra, mycket höga berg.
Och som vi har hört, det är mycket turister här i området som du jobbar med då bland annat. Vad finns det för beredskap för att liksom hantera den här typen av katastrofer?
Vi har ju regelbundet tyvärr då katastrofer, såna här naturkatastrofer i Nepal, och vi har en armé som är jätteduktig på att gå ut och när det gäller liksom evakueringar och sådär, så de är supertränade. Men det här är ju av en sån vidd som det finns inte resurser för det här Även om de är tränade så räcker inte resurserna till.
Vi ska tillbaka till dig strax, Jenny Adhikari. Här i studion finns Mats Eriksson, avdelningschef på Statens geotekniska institut. Välkommen.
Tack så mycket.
Så här ungefär ett dygn efter den här naturkatastrofen, har bilden klarnat kring vad det var som utlöste den?
Ja, det är framförallt då en stor del av en glaciär som har lossnat och rutschat ut för en brandsluttning och i raset då tagit med sig mycket jord, sten, grus. Och det blir en blandning av isen smälter, av den här energin som uppstår i raset och blir till vatten och blandas med jordsten, och så blir en stor massa, en gröt kan man säga, av jordsten, vatten, och den blir ju oerhört kraftfull. Jag fick några siffror här från forskare som jag har kontakt med i Asien, och de har räknat ut att hastigheten i själva fallet och ner den första branta biten är cirka 190 km i timmen. Så det är ett oerhört kraftfullt och en händelse som är liksom omöjlig att nästan förstå. Mm.
Och då är det en bit glaciär som kommer 190?
Ja, då kommer det isbitar då, och sen blir det till vatten. Då, så att det blir ju då hela den här, om man ser på de här förskräckliga filmsnuttarna då, från kinesiska gränsstationen till exempel, så är det en vägg av jordbergsten som träffar ett flervåningshus. Så det är ju, när jag ser på bilder så är det ju tiotals meter upp ut med sluttningarna som är helt bortspolade och täckta av en grå, lerig damm.
Det har liksom beskrivits nästan som en enorm flodvåg av flytande betong. Mm. Kan man på något sätt mer beskriva de här krafterna som far fram?
Ja, det är ju just när den här massan träffar, kommer ner i bebyggda områden, och drar det ju med sig först skog ut med kanten, och sen då infrastruktur, broar, vägar, hus, bilar, allting åker med, och det slås ju sönder i olika små bitar och blandas, och så blir det, den blir liksom mer och mer kraftfull. Sen avtar ju hastigheten då, från den här extremt höga hastigheten när det är väldigt brant, och sen en bit ner, någon mil ner eller sådär, så går det ner, men då kommer medelhastigheten att vara kanske 40 km i timmen. Och det är fortfarande väldigt fort, det är ingenting man springer ifrån. Utan får man ett larm och någon skriker och säger att spring eller ta höjd, då är det ju upp man ska, upp. Man ser ju på bilder att folk springer ut med floden, och det lönar sig ju inte, man måste ta höjd. Befinner man sig i ett hus så får man då springa upp för trapporna, upp på taket.
Och hoppas att huset står kvar.
Och hoppas att huset står kvar, vilket inte är helt säkert heller.
Men den här glaciären då i så fall, är det hela som har kollapsat, eller vad är det som har hänt egentligen?
En stor del av tungan, man kallar ju fronten längst ner på glaciären för glaciärens tunga, alltså en stor del av den. Och det hänger ihop med den globala uppvärmningen, att glaciärerna minskar i storlek världen över. Och har man en glaciär som i Himalaya har ju väldigt branta, höga toppar. Och glaciärerna där är ju ofta då, om de drar sig tillbaks och minskar, så blir de från att ha varit en dalglaciär, men en ganska flack tunga kanske, som smälter då långsamt, så minskar den, så kryper den upp för berget och ligger så att säga som en bergglaciär eller bergsidesglaciär, och när den smälter då kan ju lossa isstycken. och trillar neråt då. Och är det en små bitar som lossar så är det ingenting man märker. Men i det här fallet är det en stor, stor ismassa som har lossat helt enkelt.
Vad är det som avgör då? Om det blir en stor ismassa eller om den minskar lite sakta och försiktigt så att säga?
Ja, det är ju hur berget ser ut då. Geologin, om det är brant eller flakt berggrund. Och det kan vara olika klipper och sånt under isen som hjälper till att bryta av stycken på isen då. Det kan vara trösklar som isen flyter över. Den rör sig ju alltid så att säga från uppströms till nedströms.
Så branta bergen i just det här området en större risk då med glaciärkollapsen. Är det någonting som kan stå emot en sån glaciärkollaps i den hastigheten som du beskriver?
Nej, det finns ju ingenting som kan stoppa det. Och det här är ju en företeelse som sker i hela Himalaya och även i bergskedjor som Anderna och Alperna till exempel då, i olika omfattning. Och i Himalaya har vi ju liknande event varje år, fast kanske inte av den här enorma magnituden, utan mindre händelser, slamströmmar som går i stort sett kanske nästan vid varje regnoväder, men som inte når vår mediebevakning då, kanske det blir en rubrik i lokalpressen då. Men den här gången så har det varit en extremt stor händelse.
Hur svårt är det att förebygga att något sånt här händer?
Man måste ha en bra övervakning över glaciärernas förändring. Man måste då helst, kanske bäst använda satellitbilder, satellitövervakning, titta på de bilderna och se, ha en kontinuerlig övervakning hur glaciärerna minskar och hålla ögat öppet för om det blir, man kan se stora sprickor i isen kanske, som gradvis kanske blir större, då kan man ana att det är någonting på gång. Men det finns ju tusentals glaciärer i Himalaya. Så det är svårt att hålla koll på alla de här och det är väldigt, ja, det är en grundförutsättning då. Sen ett stort problem är ju att man bor väldigt nära vattnet och urbaniseringen är väldigt hög i Asien och likaledes i Nepal förstås. Man flyttar från landsbygden in till städer och byar och bygger nya hus. Ofta bygger man ju då för nära vattnet och man har ju, mannaminnet är kort brukar man säga, man kommer inte ihåg att här rann vatten för x antal år sedan då. Och då behöver man då försöka förstå att det kommer rinna här vatten igen då.
Och det är ett problem. För den här glaciären, det här i en flodfåra så att säga som raset har skett då, eller?
Glaciären har ju legat högt uppe på en bergstopp då, på sidan av ett berg då. Men sen går ju raset ner i en dalgång och fortsätter då dalgången utför. Mm. Och det är ju nedströms i den dalgången som man, alla de här husen är bortspolade eller förstörda. Och
när den väl kommer ner från
när den väl kommer ner och det blir den här flodvågen då, störtfloden som rör sig ut med dalgången.
Naila Salim då här i studion. Räddningsarbetet pågår för fullt i Nepal. Vad är det man gör där just nu?
Ja, men dels så flyger man ut från nödenheter till de som har klarat sig och är kvar ute i byarna och kanske är just på bergsluttningarna. Och sen så försöker man samtidigt då hitta människor som man kan rädda som är vid liv. Och sen så har vi också sett att börja komma in sådana här olika fordon helt enkelt för att börja städa upp på vissa håll. Så att man liksom också sen kan så smått börja skapa någon slags återgång till ett liv. Så att det handlar om det och de som man räddar eller som man hittar, de tar man då till antingen sjukhus inne i Kathmandu eller till militärförläggningar eller andra ställen där de kan få snabbvård i ett första skede.
Och Jenny Adhikari, reseledare i Nepal, vad har du fått höra om räddningsarbetet på plats?
Ja, att det kommer helikoptrar och de ser ut. Men det har varit, det blir väl alltid så att man har synpunkter på hur det skulle ha gjorts och sådär. Och de sitter ju i en fruktansvärd situation såklart. Men det man säger det är ju att det har i alla fall gått att evakuera folk. Man bad ju folk som var inne i skogen att bygga platser där helikoptern skulle kunna landa så att det skulle finnas för alla helikopterplattor och så är ju bortspolade. Och nu har de ju som sagt kunnat få in många till Kathmandu för sjukvård och så.
Du som jobbar i det här området i vardags, hur lång tid tror du det tar innan det går att det återställs så att säga, eller kommer det bli det?
Ja, om man tittar på... Nu jordbävningen 2015 så var ju också det här ett av de områden som drabbades allra hårdast. Och det tog ju då väldigt lång tid för dem att komma tillbaka. Och nu kan man väl säga att de hade kommit tillbaka helt och hållet, i stort sett. Så att om vi räknar med det så kan det ju, ja, det kan ta väldigt lång tid med tanke på infrastrukturen som är förstörd. Så även om folk skulle vilja komma och vandra så kommer det ju kanske inte att vara möjligt på länge. Mm.
Mats Eriksson, avdelningschef på Statens geotekniska institut. Risken för nya lerskred i området efter det här, hur stor är den, bedömer du?
Ja, den finns ju naturligtvis, det gör det. Det kan ju lossna fler bitar av den här glaciären till exempel. Det finns rapporter om att det finns sjöar uppdämda bakom jordmassor på den tibetanska sidan. Och det är ju ett annat sätt att starta en sån här störtflod, är om man har en sjö som tappas, en sjö som däms upp av en morännrygg eller kanske av ett jordskred som dämmer upp floden. Så att det är ju då de forskare jag har kontakt med, de jobbar ju med att titta i satellitbilderna nu.
För då blir det som en damm som kan kollapsa i princip.
Då kan det bli ytterligare en sån här våg. Då. Och sen är ju naturligtvis på längre sikt är ju det här en företeelse som kommer att återkomma. Det är lite grann som jordbävningar. Man vet att det kommer, men inte när och inte med vilken kraft.
Säger Mats Eriksson, avdelningschef på Statens geotekniska institut. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, och Jenny Adhikari, reseledare i Nepal. Tack för att ni var med i Studio 1.
Det har gått en knapp vecka sedan skoldådet i Fagersta, och nu försöker personal och elever bearbeta och återvända till någon sorts vardag där.
Ja, hur går man vidare efter en sån här dramatisk och omskakande händelse? Hur får man skolan att känna som en säker plats igen?
Välkommen Jenny Macic, som var rektor på grundskolan Kronan i Trollhättan 2015 när en maskerad 21-åring gick in på skolan med svärd, dödade två lärare och en elev, och ytterligare en elev skadades också allvarligt. Och välkommen.
Tack, tack.
Vad väcker ett sånt skoldåd eller skoldåd att du såg på Brinellskolan i Fagersta för minnen hos dig?
Ja, det väcker väldigt många minnen. Kan vi säga. Man hamnar väl där man var för ungefär 11 år sedan. Det är så snabbt. Jag minns ju när det hände nu att man började följa lite nyheterna. Att det först kom fram information om att det var ett dåd. Men inte så mycket information såklart. Men sen ju mer information kom, desto mer insåg man då att det här var ju en skolattack. Och sen också att när allt mer detaljer kom fram om att det här var dessutom en skolattack som på något sätt var, ja, ett försök att kopiera det som hände på Kronan, det är då som det kändes riktigt obehagligt.
Ville du ens då fortsätta följa rapporteringen om det här som hände i Fagersta i fredags?
Jo, klart att jag ville det, såklart, för att jag ville ju också hålla mig uppdaterad kring informationen som händer. Man tycker så himla synd om de som är drabbade, för man vet ju precis vad de går igenom. Och på så sätt någonstans ändå visa sitt, alltså medverkande på något sätt, eller sina sympatier då för dem. Och inte minst då för jag själv arbetar fortfarande i skolans värld då, för att man ska ju kunna också bemöta den vardag man befinner sig också i.
Ja, jag förstår. Och du var ju med om det här på Kronan 2015. Mm. Vad minns du av den dagen?
Man kan väl säga så här att jag tror att jag kan lätt säga att jag minns det mesta, nästan allt. För ett så pass starkt trauma som man går igenom då tillsammans med sin personal lämnar väldigt djupa spår. Och jag kan ändå någonstans säga att Kronan-attacken för min egen del var en av de värsta händelserna i mitt liv, med tanke på min bakgrund och att jag kommer ju då från krigets Jugoslavien då och har varit med om ett krig och upplevt en hel del hemskheter där också. Så är Kronan såklart det traumat som har lämnat väldigt djupa spår. Och liknande jag kan dra då, det är att man befinner sig i ett tryggt sammanhang. Så som det var i Mostar i Bosnien 9 maj 1993 när man blev utsatt för etnisk rensning då och fick gömma sig undan hos grannarna och så vidare. Och även det minns man ju väldigt, väldigt väl, så var ju kronan också så pass tungt trauma så att de spåren som lämnas, de kommer finnas nog resten av livet med. Och väldigt mycket detaljer som inte tänker på hur kommer jag ihåg det här, men det gör man ändå.
Vilka likheter ser du med det som hände i Trollhättan och det du har sett hittills från Fagersta?
De likheterna som man ser väldigt tydligt, det som hittills som jag rapporterat såklart, det är just det här att, som jag sa förut, insikten om att det var någon form av copycat, som man vet hittills i alla fall. Jag minns också att vi pratade om det här på Kronan för många år sedan, att tänk om folk skulle bli inspirerade av det här. Alltså själva tillvägagångssättet, att man med sig ett svärd och så klär sig precis som Anton Lundin Pettersson gjorde också då. Sen motiven bakom vet vi ännu inte, och det är för tidigt att spekulera såklart, det vill man inte heller göra, men om man nu har copycatat hela delen då som Anton var ute efter, så klart att det kan ju finnas en risk att det är samma motiv. Sen annan likhet då, eller det som inte är likt, och det är väl det att gärningsmannen då blev skjuten och dog, så att man kunde inte arbeta med efterspelet med på det viset. Och här är ju gärningsmannen lever ju, och då kan man kanske få lite fler svar, för det var det som har ju plågat oss många som har varit med om, just att man vill ha gärna svar på varför, hur kunde det hända. Och det svaret fick man inte mer än efter de elektroniska spår och de brev som Pettersson lämnade efter sig.
2015 på grundskolan Kronan i Trollhättan, du var rektor. Det fanns ju inte så mycket tidigare erfarenheter av skolattacker då. Vad var det viktigaste ni gjorde?
Som du säger så fanns det inte någon facit på hur man skulle göra. Idag pratar vi väldigt mycket om inrymning. Skolor övar, kommuner skaffar olika appar och liknande för att man ska kunna förbereda sig. Då fanns det ingenting. Då hade vi våra vanliga krisplaner, och i dem fanns det ingenting om det. Det var mer om det skulle hända en olycka eller om det skulle börja brinna och liknande. Det vi gjorde det mest, eller allt vi gjorde då, det var mer i själva stunden när attacken skedde. Det var instinktivt. Att vi som hade möjlighet sprang runt och låste in folk och försökte rädda så många som möjligt såklart. Och allt vi gjorde även i efterspelet då var ju också första gången. Så det är klart att vi gjorde väldigt mycket bra saker, men vi gjorde också saker som vi måste titta på att vi kunde gjort annorlunda också. Och då lärde man att det jag ibland berättar för folk som frågar.
Hur har dådet som ni var med om i Trollhättan påverkat beredskapen på landets skolor, skulle du säga?
Jag skulle säga att det var en liten wake-up call kanske då. Liknande då det har ju hänt i andra länder, och man har ju alltid tänkt precis som man brukar tänka, men det händer ju inte här. När det hände i Trollhättan då blev ju intresset stort just för skolsäkerhet och hur man skulle kunna förebygga. Och vi är väl där idag, att det som är lite tråkigt, och jag har lyft flera gånger när jag pratat med politiker som har varit på besök och så, och just lyft det behovet av att ha någon form av nationell redskap eller beredskap då, om nu det skulle hända, att man kan i så fall snabbt in och hjälpa till.
Vad är det du tänker att du vill ha då i så fall i den beredskapen?
Ja, men jag tänker framförallt nu då, alltså tyvärr så jobbar vi väldigt mycket med att åtgärda. Förebygga lägger vi kanske lite mer tid på, men främja tänker jag på väldigt mycket att man behöver jobba med också. Alltså när vi pratar om åtgärda, då är vi inne i skedet där det har hänt, och då måste vi börja prata krishantering, och i det skedet tänker jag så kan man ju också ordna att de här skolorna som blir drabbade också får hjälp i lite längre perspektiv. Jag träffade några av mina gamla kollegor och elever på 10-årsdagen förra året, och fortfarande så finns det ju människor som behöver fortsätta bearbeta och det som har hänt. Som sagt, det är väldigt djupt trauma då att se 3 människor du var utsatt bli jagad och så vidare. På så sätt tänker jag att man kunde få någon form av stöttande, alltså stöttande insatser då i form av, ja, det kan vara extra personal under längre tid som kan fånga upp de eleverna som drabbas, personal och liknande då. Mm.
Och vad skulle du säga med de redskap ni hade då? Vad var mest betydelsefullt för att kunna gå vidare för elever och lärare?
För vår del var det ju väldigt mycket det här att vardagen fortsatte i övrigt, om man säger så. Detta skedde ju i oktober, 22 oktober. Så kom frågan, nu kommer ju terminens slut. Vi ska ju sätta betyg, vi ska ju genomföra muntliga nationella prov. Herregud, vi måste jobba med det här. Och det var en del av räddningen då, att det är elevfokuset. Att man började jobba med det praktiska. Eleverna skulle ju ha sina betyg och som sagt, gymnasiet skulle sökas. Och det var en del i räddningen då. Men sen också att vi har ju fått en del stöttning då på gruppnivå. Och även jag då som rektor, att hur man leder en grupp som är i så pass stor kris och trauma då.
Med skolan som ska vara en trygg plats och så har någonting sånt fruktansvärt hänt och så behöver ju eleverna komma tillbaka till den platsen. Hur skapar man trygghet igen?
Jag skulle säga en stor del i det ligger också i att vi har haft väldigt goda relationer till våra elever. Många av våra elever i efterhand också har haft på besök av olika politiker, bland annat Gustav Fridolin och som har lyft och pratat om just att skolan är som ett andra hem för många. Och de vuxna som fanns kvar på skolan var tryggheten i sig. Vi hade ju vakter som vaktade dörrar, skalet runt huset för att man skulle komma in. Efter ett par veckor insåg vi ganska snabbt att ja, det kändes ju tryggt att ha vakter. Men samtidigt som vakterna skickade också fel signal, det är en farlig plats. Så att vi till slut bestämde att vakterna ska bort, men vi kan däremot ha en dörr som är öppen då. Mm. Och när det kom tillbaka då, så fanns det väldigt många vuxna som man kunde vända sig till och prata och bearbeta. Och det är viktigt att prata och bearbeta. Det är extremt viktigt att man inte bara nonchalerar eller tänker att det är ingen fara. Utan jo, det är fara att prata, fånga upp, diskutera. Och så har vi lyckats, tror vi.
I Fagersta så planeras det minnesstund och tyst minut imorgon och fredag. Vad har sådana ritualer för betydelse?
Det har ju jättestor betydelse. Det är någonstans man ändå hedrar de som har varit drabbade, men det är också en bekräftelse för de som varit med om det här, att det här var på riktigt. Det är viktigt för många. Och här jag tänker ju också det som vi upplevde också på Kronan. Vi hade ju kungaparet på besök. Och för egen del tänkte jag, okej, de kommer, vi får se vad det blir. Men det hade så jättestor betydelse för eleverna. Det blev nästan som en glädje, alltså, som spreds, för att man visste om att vi var ensam. På samma sätt för oss i personalen då hade vi utbildningsminister Gustav Fridolin som var på besök dagarna efter dådet, utan några journalistisk uppbåd eller liknande runt om, att han var med oss, visade sitt stöd, och det hade väldigt stort symboliskt värde att man inte kände sig ensam i det hela, det som har pågått. Han var dessutom med sedan då på årsdagen och höll ett tal, det var första årsdagen efteråt, vilket också sagt betyder ju väldigt mycket att man tänker att nej, de släpper inte taget om oss, vi är inte ensamma i det här. Så det gör jättemycket med de här symboliska handlingarna.
Tack för att du ville vara med och berätta om det, Geno Mahic, före detta rektor på grundskolan Kronan i Trollhättan, som drabbades av skolattacken 2015.
Vi ska till USA nu, för runt om i landet så växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter där.
I staden Round Rock med 140 000 invånare strax norr om Austin, Texas, har flera stora datahallar byggts de senaste åren, och ännu fler är på gång.
This is the Sabey Data Center. It's one of 9 approved in our city.
Gary Oldham är brandman och har startat organisationen Protect Round Rock, som jobbar för att väcka debatt kring frågan.
This is phase 2.
På andra sidan vägen där vi står ser man stora maskiner och högar av byggmaterial till det som ska bli en ny datahall.
This will be an 84 megawatt
data center.
Och när den kommer igång väntas den tillsammans med den som redan byggts på samma område dra upp till 84 megawatt. Det är lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll.
And immediately behind you is the swimming pool for the immediately adjacent residential.
Precis bakom oss där vi står ligger ett villaområde med vita hus och prydliga trädgårdar och en gemensam pool. Och även på andra ställen planeras nya byggen precis intill bostadsområden.
These are being put up in the middle of residential neighborhoods. The most recent one approved, the ninth, is literally backs up to people's backyards.
Presidenten Donald Trump har många gånger upprepat att USA måste vara världsledande inom AI, och för det krävs det fler datacenter.
If I ran a community, if I was a mayor or if I was a governor in a state, I would want to have
de städer där centren byggs får nya jobb, massor av intäkter och lägre skatter, säger Trump.
They bring tremendous income.
Some people believe in fairies and goblins too.
Jo, vissa tror på troll också. Det där är bara trams, säger Gary Oldham.
That's ridiculous.
Avtalen med techbolagen som får tillstånd av kommunerna är ofta hemliga. Men i tillståndshandlingarna till det som byggs här i Round Rock kan man läsa att bolaget bakom bara behöver lova 20 nya jobb under en femårsperiod, säger han. Och i veckan väntas det dessutom klubbas igenom nya skattehöjningar i Round Rock.
So this is not the, I was going to say cash cow, that's a pretty American idiom, but not a windfall in terms of tax revenue.
Centren är ingen kassako för skattebetalarna, och det finns så många problem med dem, säger han.
There's so many issues with data centers. We have the fire risk for sure, but there's also infrasound is my biggest worry about data centers.
För de boende som bor nära centren har det konstanta lågfrekventa buller som hörs från dem blivit ett stort problem.
The low frequency sounds that we usually most people can't hear but you feel.
De nya datacenter som byggs nu använder i regel ett slutet kylsystem som gör att det går åt mindre mängder vatten än vad det gjort tidigare för att kyla ner servrarna i datahallarna.
That's absolutely better than the older technologies.
Men baksidan av det är att det istället går åt ännu mer el.
To do closed loop cooling takes far more power.
Och just elfrågan är en väldigt stor fråga i Texas eftersom elnätet redan har stora kapacitetsproblem.
Texas electrical grid is very fragile. So there's little benefit and much harm coming from these data centers.
Presidenten har nyligen tagit initiativ till nya riktlinjer där techbolagen uppmanas att ordna sin egen el för att inte belasta elnäten och driva upp elkostnaderna för hushållen. Men den lösningen innebär istället att fossilgasanvändningen ökar.
Amazon is planning a massive AI data center in
Pecos County. Ett exempel är Amazon som planerar att bygga ett stort datacenter i en annan del av Texas som ska drivas av ett eget gaskraftverk och som får tillstånd att släppa ut 33 miljoner ton koldioxid per år.
It would be the country's largest power plant emitter.
Det motsvarar ungefär 70% av hela Sveriges utsläpp. Så på många sätt är det ännu värre än att centren ansluter sig till elnätet, säger Gary Oldham.
Gas-fired turbines are horrible polluters. They're just further exploiting the fossil fuels that are a finite resource. That's not a good idea. Expanding the grid for this is not a good idea. Perhaps we should recognize that perhaps AI data centers aren't a great idea.
Fossilgas är ingen bra idé, att belasta elnäten är inte heller det. Kanske måste vi inse att AI-datacenter helt enkelt inte är en bra idé, säger han. Samtidigt har olika AI-tjänster som hjälper till att lösa alla möjliga olika uppgifter gjort att mycket blivit enklare och mer effektivt, både för företag och privatpersoner. Jag förstår poängen med AI, men det är ingen bra idé att bygga där folk bor, tycker Aaron som bor i Austin. Marken borde användas för befolkningens bästa, säger han.
I don't think that, you know, having it right next to where people live and learn is a good idea. I think there's a lot of like public spaces and parks and overall just like land that's being used to create a data center where it should be, you know, for the community and for the people.
We are human. Protect our future. We are human.
Not another Negro. Not another job.
Under de senaste veckorna har ordnats protester mot AI-expansionen över hela USA, och inte minst i Texas där det byggs hundratals nya datacenter.
I feel like Texas is kind of the like big like poster child for all those like really bad data center cases.
Texas har blivit något av ett skräckexempel, säger Trevor som bor i Austin. Ett av de största datacentren täcker totalt en yta som motsvarar nästan 700 europeiska fotbollsplaner.
Everything is all just given over to industry.
Allt offras för ekonomisk tillväxt, säger han.
And you know, sold in the name of economic development.
I höst ska amerikanerna välja nya representanter till kongressen i Washington. Och i många delstater ska också de politiker som har de högsta posterna på hemmaplan bytas ut eller väljas om. Och de starka protesterna har lett till att många politiker nu börjat inta en betydligt mer skeptisk hållning till AI. Put in place the nation's strictest guardrails on AI data centers. I Pennsylvania säger guvernör Josh Shapiro som ställer upp till omval att delstaten ska ha de tuffaste kraven i landet på de bolag som vill bygga. Guardrails that will hold these greedy developers accountable, that will stop bad projects. Och i New York har det införts ett ettårigt byggstopp för alla nya stora projekt. Och även här i Texas har guvernören, republikanen Greg Abbott, svängt kring AI och säger att byggansökningarna ska granskas noggrannare. Men Gary Oldham tror att när valet är över så kommer utbyggnaden fortsätta oavsett vem som vinner här.
No matter who wins, there's going to be big changes back in the other direction.
För den uttalade inriktningen från framförallt Vita huset är att AI-satsningarna ska fortsätta.
I've always said that America's goal must be to dominate the future, and that includes being the number one superpower in artificial intelligence, so important.
USA ska vara AI-supermakten i världen, säger Trump. Och inte heller Trevor tror att det blir någon förändring från Vita huset när det gäller det målet.
Not really.
Hanna Malmodin, Texas.
Nu ska vi till de brittiska öarna. I helgen dödades 7 personer, varav 2 poliser, när en bil körde i hög fart åt fel håll på en väg i Middlesbrough i nordöstra England.
Och det har skett flera liknande olyckor under augusti och de kopplas till ungdomskriminalitet och till en livsfarlig trend på sociala medier. Nina Benner har vi med oss, London-korrespondent. Till att börja med den här olyckan i lördags, vad var det som hände då?
Det var 5 unga killar som körde i en stulen bil och blev jagade av polisen. Och när de körde ut på en större väg så körde de mot färdriktningen och frontalkrockade med en polisbil som inte varit med i själva biljakten. Men det här krocken skedde och alla inblandade dog i den olyckan. Och bara en vecka innan i Irland så skedde en liknande olycka där 5 tonårskillar i en bil körde mot trafiken på en motorväg. Körde rakt in i en mötande bil där det satt 4 personer som skadades svårt. Det här har handlat om stulna bilar, det har handlat om ungdomar som har varit kända av polisen tidigare. Och det har blivit en väldigt stor uppmärksamhet kring de här olyckorna.
Och vi sa ju här inledningsvis att det har kopplats till en livsfarlig trend på sociala medier. Vet vi att just de här olyckorna som du berättar om hör ihop med den här trenden?
Vad som verkar klart, det är att minst ett par av de här ungdomarna tidigare har lagt upp klipp där de filmat just farlig körning och polisjakter. Men sen vet vi inte om det skedde vid exakt de här tillfällena. Polisutredningar pågår fortfarande om vad det är som har hänt. Men i Irland har polisen nu under sommaren varnat för att farlig körning, inte minst på motorvägar och mot färdriktningen, har blivit vanligare och ser det här som en riktigt farlig trend. Också här i Storbritannien gick polisfacket ut i veckan och sa att deras medlemmar riskerar att råka illa ut när ungdomar liksom lockar fram biljakter. Men exakt vad som händer den här gången och exakt hur utbrett det här fenomenet är, det är svårt att veta.
Nina Benner, det är vår London-korrespondent. Här i studion finns Jack Werner, mediejournalist, också specialiserad på internetkultur. Välkommen.
Tack.
Ja, att lägga upp klipp på våldsamma eller farliga bilfärder och krascher och så, vad är det för fenomen?
Ja, i grunden kan man väl kalla det en sorts deltagarkultur där bilkörningen samverkar med medialiseringen så att man får en adrenalinkick av att köra snabbt. Man känner sig självförverkligad, man är ung och riskbenägen. Och när man sen publicerar det så får man också en typ av status och grupptillhörighet. Så att de här två olika, det samverkar helt enkelt. Och man kan jämföra det här kanske med andra subkulturer. Urban exploration har tidigare beskrivits på ungefär det här sättet. Parkour. Men just street racing som man ju kallar det här. Och det har ju funnits, har en historia som är 70 år gammal minst. Mm. Så att det är inte nytt så.
Men hur uppstår de här grupperna?
Jag skulle väl tänka att dels rent lokalt kring bilintresserad ungdom primärt, att har man roliga snabba bilar som man kan trimma, så är det väl roligt att se hur högt man kan pressa dem. Jag blev omkörd av en varningsskyltad, alltså en varningstrianglad epa-bil då, på en väg i Dalarna här vid midsommar. Det var 90-väg, där blev jag omkörd av den. Så det hände väl lite här och där. Ja. Men sen så är ju också livestreaming såklart, och publiceringarna på sociala medier en typ av då, alltså inte längre lokal utan snarare intressebaserad subkultursmöjlighet. Man kan bilda kontakter även där. Men återigen ska sägas att den här subkulturen har liksom inte uppstått i och med internet, även om den har förändrat den.
För jag minns från när jag var ung, då var det någon motorcykel som åkte från Stockholm till Uppsala tror jag, på någon viss tid.
Ja.
Jag var ju inte del av någon community, men vem liksom är den tänkta målgruppen för de här som filmar egentligen?
Du talar om Ghost Rider som gjorde det, en kvart,
den kanske,
en kvart tog den.
Och den spreds liksom mellan mina kompisar. Precis. Har du sett det här?
Och det roliga där är ju liksom hur det här också blir, precis som Urban Exploration och kanske i mindre grad parkour, men att det finns en typ av mytologi som cirkulerar kring den här typen av körningar och som i sin tur kan locka med, eller bara helt enkelt bli någonting man hör om även i utkanten. Sen finns det många andra exempel historiskt. Alltså det här är ju, det uppstod enligt vad jag förstått i USA efter andra världskriget. Och sen så kanske man kommer ihåg filmen American Graffiti, eller som den heter på svenska, Sista natten med gänget, där det finns scener där Harrison Ford tävlar mot någon. Då är det liksom att när rödljuset blir grönt så bränner man på och sen vidare till nästa rödljus. 73 var det. På 80- och 90-talet så ägde den här typen av street race rum så mycket i Sverige att vi hade en del olyckor med, alltså handfull skadade varje gång, några med dödlig utgång. Så att den här typen av olyckor har hänt då också. Sen kom 2001 Fast and the Furious-filmen som hade massa uppföljare under hela 00-talet, och man kan väl säga att även samma typ av stadskörning, Tokyo Drift, inspirerade till att hålla på ett visst sätt då.
Men du tolkar det här mer som att det är kul att köra snabbt med bil, för jag har ju tänkt på de här andra communityerna där det liksom är att mörker och skada och liksom, ja, sådana saker som är andra
de drivkrafter. De hänger ihop. Alltså det är ju få går ju in i det för att det är liksom en typ av i det destruktiva, utan man går in i det för att det är coolt och häftigt och man sen inte har särskilt bra konsekvensanalys. Sen är ju konsekvenserna som de är. Men varje community och varje subkultur är också rätt mån om att bibehålla sina egna gränser. Man vill helst inte släppa in utomstående. Det finns mekanismer för att förhindra det. Det gör att man kanske utanför känner lite grann att det där var någonting som de vill hålla hemligt.
Mm. Men att man filmar sig själv, lägger upp, det är ju många som gör i olika grupper. Och det här liksom klippen då på polisjakter, våldsamma krascher, är ju särskilt populära. Vad är belöningen?
Jag tror att det är spontant lite tredelat. Det första är ju att själva körningen är adrenalinstinn och häftig, och man känner där och då att det är coolt. Sen kommer en andra kick när man publicerar sig och man får den här statusen i den grupp man önskar tillhöra. Men sen så finns det också, studier har också pekat på de ekonomiska incitament som i vissa fall plattformarna erbjuder, som exempelvis YouTube då, där man ju faktiskt kan få ihop en par hundratusen visningar på ett sånt här klipp. Inte minst då från utomstående som just så här slidar förbi ämnesområdet utan att egentligen vara en del av det. Så att det finns flera olika sorters belöningar.
Nina Benner i London, vad vill de göra åt det här?
Ja, men det finns diskussioner på olika plan. Premiärminister Andy Burnham i Storbritannien har kommenterat och sagt mer allmänt att det här är förkastligt att glorifiera farlig körning. Det har också funnits mycket ilska. I veckan så begravdes de här 5 tonåringarna som dog där, de som alltså körde bil på fel sida motorvägen. De begravningarna fick bevakas av polisen för att de skulle gå lugnt till. Det finns kritik mot TikTok framförallt, bland de sociala medieföretagen. TikTok själva säger att sådana här filmer är emot deras regler och de tar ner dem. Men många olika diskussioner i spåren av de här väldigt tragiska olyckorna.
Nina Benner, London-korrespondent, och Jack Werner, alltså mediejournalist. Tack så mycket.
Studio 1 är nu slut efter nyheterna här i P1, det politiska spelet. Producent Mårten Ferlin, Ylva Lilja, Mattias Rensmo säger tack och hej.